Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 9 december 2021 och vid det här laget så trodde man att Champions Leagues gruppspel skulle vara färdigspelat, men matchen mellan Atalanta och Villarreal, den snöade bort i Bergamo igår och färdigspelas förhoppningsvis ikväll. Men det är ju svårt att komma runt det faktum att det inte bara vädrets makter som nu återigen börjar ställa till det, utan att det här jävla covid-19-viruset och pandemin som satt klorna i världen senaste, ja det fanns snart 2 år. Nu har det fått nytt liv igen med den här omikron och smittspridningen som är. Precis innan vi gick in i studion här så blev det officiellt att Tottenham ställer in sin match ikväll mot Rennes.
20 positiva case
i truppen. Såg även att Leicester har något utbrott i truppen inför deras match mot Napoli. Ska väl fortfarande spelas. Men magkänslan säger, om vi bara börjar i denna deppiga ände, att det är början på en ny pissig våg här som vi är med om.
Jag satt och kollade på Bayern München mot Barca igår, och när Busquets tar en frispark i första halvlek ganska tidigt, jag vet inte, minns du den?
Han blir ju varnad.
Ja, han blir varnad. Ja, exakt, efter 2 minuter. Alltså det kändes, jag kände ingenting.
Nej.
Alltså det är så konstigt, det är en vanlig match med publik och det är reaktioner. Alltså det gör någonting med spelarna också. Här var det som att så här, allt är lugnt, Busquets var inte så jävla sur, det var liksom inga klagomål. Det var bara så här, lägg ner bollen, slå en frispark. Jag vet inte, det kändes deprimerande. Och som du säger, alltså med Spurs 20-case, med de åtgärderna som alla länder nu liksom för in igen, så är det väl bara en tidsfråga innan vi står där igen med tomma läktare. Och det är så jävla deppigt.
Nu är inte du och jag några Anders Tegnell, men vad man har förstått, vi baserar det här på Jesper Hoffmans expertutlåtande igår när vi träffade honom. Och han sa då att den här nya omikron-varianten är otroligt smittsam, men symptomen är betydligt lindrigare under tidigare varianter och mutationer. Och det gör ju det hela ännu mer frustrerande.
Mm.
Att det då, för att jag, alltså Det var ju en diskussion tidigare för några veckor sedan, i synnerhet kring då Bayern München, medspelare som har valt att inte vaccinera sig, Joshua Kimmich bland andra, som då tvingas sitta i karantän, och då hamnar man i en situation att ska klubbar kunna kräva vaccination av sina spelare, och hur blir det med covidpass på läktare och så vidare.
Ska ju sägas, i samband med att det hände, slog det mig att Bayern som region har ju varit rätt stränga, och när jag mellanlandade på väg hem från Florens så hade ju precis Bayern infört egna restriktioner och sådana här medicinska munskydd, och man fick inte vistas fler än ett visst antal på specifika platser och så vidare. Så att, alltså, jag kan också förstå Bayern München som klubb verkligen, när man är lite hårdare mot spelare som inte vaccinerar sig, med tanke på att de har varit, alltså regioner har varit väldigt drabbade.
Absolut. Det jag skulle komma till var ju att då, för några veckor sedan, så kunde man ju verkligen känna den frustrationen till 100%, i och med att då handlade det om att, vad fan, hur kan ni vara så dumma så att ni inte vaccinerar er när det här blir konsekvenserna? Men nu, med tanke då på utbrottet i Spurs till exempel, som tydligaste exempel, även fast det känns som att Heung-min Son har haft covid 6 gånger, så måste det ju vara, alltså så här, Spurs trupp är ju vaccinerad, och ändå så tar det här viruset sig in bakom immunförsvaret och smittar. Och jag har inte förstått det heller som att spelarna ligger på IVA. Nej. Utan det är ju snarare en variant som,
nej, men de
smittar,
testas ju,
och då får man utslag positivt på testet.
Exakt.
Och det är ju det enda, eller det är väl inte det enda, det är väl klart att hoppas alla mår bra och att ingen stryker med. Men du förstår vad jag menar. Ett positivt test är ett positivt test. Och när den snöbollen börjar rulla, ja, då spelar det inte så stor roll vad det är för variant, om man är vaccinerad eller inte. alltså i och med att även de vaccinerade smittas i väldigt hög utsträckning också.
Ja, då
är vi
med
tillbaka
världen,
lite på någon typ av ny ruta 1.
I och med att Europa reagerar på smittan. Det är ju det som är grejen. Så hur reagerar vi? Än så länge i Sverige så reagerar vi ganska milt. Men om man förstod liksom presskonferensen, ska vi inte surra på covid här? Absolut inte. Men om man förstod presskonferensen så är det väl bara en tidsfråga innan Sverige också kommer med betydligt strängare restriktioner och vi börjar stänga igen.
Ja.
Men ja, nej, men det är dö, alltså Spurs.
Vi kan väl i alla fall hoppas att det på något sätt gynnas av att det är lite vintertider. Folk har inte samma behov som under en vår och sommar att röra sig utåt. Att vissa ligor ändå tar något lite mindre break. Och att man på något sätt kan hitta någon slags fungerande lösning här för även fotbollen. Men i Spurs fall så börjar man ju titta på den där kalendern nu. I och med att de också fick sin match mot Burnley bortsnöad och uppskjuten för 2 veckor sedan.
Fast jag Ledley Kings knä surrar om nu. Tänker också lite på Ledley Kings knä att de är utbytbara. Om någon skulle stryka med av covid, alltså typ Jonevret, så är de ju utbytbara ändå i podden. Så att den kommer ju rulla vidare.
Alla är väl alltid utbytbara?
Ja, jo, men mer eller mindre. Men just där, tänker jag, ja, är det ju ganska enkelt att byta ut. Så att säga. Så att det, där ser jag liksom ingen... Jag ser ingen fara för framtiden för podden, så att säga. Utan den kommer ju rulla på i alla fall.
Ja, så är det. Ja. Det jag skulle komma till var då i alla fall att det är ju ett extremt pressat schema för de engelska lagen. De ska inte ta något uppehåll, utan de växlar ju snarare upp kring jul och nyår. Och sen så börjar FA Cup-spel. Det är ju ett sanslöst schema de här lagen går in i alla fall.
Alltså julbollen i England.
Europa-fotboll.
Den är ju ripp.
Nej, men precis, och jag vet inte, jag fick så en jävla dålig känsla här nu när de dels ställer rennmatchen och dels har gått från 7 bekräftade case till 20 bekräftade.
Vet du varför du får en så dålig känsla? Det är för att det aldrig har kommit positiva reaktioner. Alltså det har aldrig blivit någonting positivt när saker börjar hända i covid, utan det blir alltid lite värre. Och nu är vi lindan av någonting som är på väg att hända. Mm. En stor stark smittspridning där vi bara kan hoppas på att folk inte blir allvarligt sjuka.
En stor och stark uppmaning i alla fall från Toto Balotto är ju att vaccinera er. Alltså, gör det bara. Alltså, ta det ansvaret både gentemot dig själva men också alla oss andra. Även fast den här omikronvarianten verkar kunna tränga igenom. Ja, du måste ju börja någonstans. Ja. Nu får vi se vad den här tredje sprutan ger till våren. Jag hoppas.
For what att, it's worth. Även Toto rekommenderar att vaccinera. Jag vet inte.
Ja, jag hoppas att vissa börjar fatta nu, snart. Mm. I alla fall. Om vi fokuserar på fotbollen då och konstaterar att vi nästintill kan färdigställa Champions Leagues gruppspelsfas. Det blir ju alltså antingen Atalanta eller Villarreal som går vidare till åttondelsfinal. Den matchen avgörs ikväll. Villarreal behöver borta slå Atalanta. Bergamo-klubben tar det på kryss. Så kan vi konstatera att det händer grejer här tisdag och onsdag. Det var långt ifrån avgjort på håll och kanter. Var vill du börja?
Men, kan vi inte bara börja med Barcelona? Det är fel ände kan man tycka, men alltså, eftersom vi nämnde det här inledningsvis, såg rubriker i de italienska tidningarna att nu är eran definitivt över. Mm. Och det blir ju så symboliskt med resultat och starkt att Barcelona inte går vidare. Från att ha varit en av topp 8-klubbarna så har man blivit ett mediokert Champions League-lag på väldigt kort sikt. Och nej, men jag tänker helt mycket på hur mycket pengar liksom betyder och även för de största, liksom hur snabbt det går för tradition, historia att bara raderas bort. Och hur, jag vet också av historien, vet ju alla som lyssnar på det här också, att det tar ändå lite tid att bygga tillbaka det och bygga upp det igen. Och jag tror verkligen att det är hela den här eran från det att Kluivert slutade spela fotboll när Barca var okej, men de var inte så bra. Och sen när Ronaldinho började leka fotboll i Europa och sen kom Messi, alltså eran därifrån och framåt när La Masia liksom under 5-10 år liksom uppade som den absolut bästa akademin. Och det kan man ju fortfarande hävda liksom att de genererar spelare, men det var så mycket som var positivt kring Barcelona och framförallt var ju resultaten det till att man nu är lite degraderade till att vara bara en medioker Champions League-klubb. Fan, smärtsamt snabbt det går och hur mycket pengar betyder.
Jo, samtidigt som det absolut känns som slutet på en era, det håller jag med dig om, så är det ju också någonstans förmodligen första dagen på en ny era. Det är väl det Xavi försöker prata om efter matchen här igår kväll och idag.
Då kan man ju fråga Xavi hur lång tid det kommer ta att bygga upp den här nya eran så att Barcelona i den nya eran är en Champions League-favorit, en av fyra Champions League-favoriter när säsongen börjar.
Ja, det är klart att man kan fråga honom det. Sen så finns det väl inga liksom, konkreta svar att ge mindre än 24 timmar efter man har åkt på storstryk i München och att man har lämnat Champions Leagues gruppspel efter ynka 2 gjorda mål på 6 matcher. Alltså, det är nästan den sjukaste siffran. Jag tog upp den i Champions League-studion igår och sa det till Vicky att även fast det kanske är liksom försvarsspelet och kvaliteten på backlinjen som sticker ut och att det ändå finns en del spets framåt, förvisso en del skador givetvis, men ändå. Alltså det är en sak att torska matcher och torska poäng när du gör dina mål framåt, men konstatera att nej, men med Araujo, Minguesa och Longley och gänget, då kanske man inte kan stå emot lag som Bayern München. Men de gör 2 mål framåt på 6 matcher. Mot, alltså 4 matcher spelas mot Benfica och Dynamo Kiev.
Men sen ska man inte förminska heller sättet Bayern München vann på. Att så här, visst, man kan förlora mot Bayern München, kolla vilket lag de har och Barcelonas kris och allt det där. Men alltså överkörningen är ju så jävla monumental. Så att det går inte bara att lägga den i någon slags... Oh, men de är inte riktigt där nu, fuck.
Nej, självklart.
Och det är ju verkligen så här, eran är över, facket. Okej, nu börjar en ny era, men ja, okej, det här Barcelona, vad är det som säger att de om 1 år kommer vara, eller 2 år, eller 3 år, kommer vara där man var för ett par år sedan?
Ja, men jag tycker att det ändå finns ganska mycket som ändå går att sätta någon slags hopp till. Vi kan fortsätta hylla Bayern München lite senare och det är absolut ingen motståndare som man ska ställas mot idag och jämföras med, för att det är lag från helt olika dimensioner. Men det jag tror ändå talar för Barcelona, som kan ingjuta mod och som ändå, ja, men kan skänka något slags hopp och tro på ett ljus i slutet av tunneln till alla supportrar, det är ju att byggherren i detta projekt, Xavi, är ju själv en spelare som var med om just det här. Alltså Frank Rijkaards Barcelona, de fick ut max säsongen 05-06, går och vinner Champions League, men sen så var det ju en klubb och en trupp som fullständigt liksom krackelerade och kraschade och underpresterade och det grövsta i 2 år efter det. Och vad händer? Jo, det finns en yngre hemvävd stomme som man vill satsa vidare på. Man vill tillbaka till det hemvävda, man vill tillbaka till Johan Cruyffs ledstjärnor och inte Frank Rijkaards sätt att se på saker och ting med att vi kan ta in en spelare där och vi tar in en spelare därifrån och vi tar in en spelare därifrån, utan här identifierar du...
Det var väl där man hamnade till slut i Barcelona också.
Hur menar du?
Att man tar in en spelare där och en spelare där. Och en
det,
spelare
det var
där.
Ju det som hände efter det där Champions League. Alltså det blev
jo, men
Champions
det är det som händer nu också, menar jag.
Ja, absolut. Men det som fanns då, det var ju att okej, okay, här har vi en stomme med hemvävda katalaner i Xavi, Iniesta. Där finns Gerard Piqué på väg tillbaka. Du har Cesc Fabregas som är utskickad på någon slags satellitresa till Arsenal. Inte för att han kanske blev liksom någon större byggkloss i Pep Guardiolas Barcelona, men det var ju spelare som ändå liksom fanns där. Men framförallt, Lionel Messi fanns där. Och det är ju den stora skillnaden på Barça, vad de är idag och vad de var då. Kanske kan Ansu Fati plocka upp den där manteln. Nu har han ju dragits med väldigt mycket skador.
Ingen kommer väl någonsin kunna plocka upp manteln?
Nej, absolut. Jag menar bara att...
Och jag menar så här, Iniesta, Xavi... Gavi, Pedri är ju fantastiska, men alltså det var en generation vi aldrig kommer se förmodligen igen katalanska fotbollsspelare.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är väl dumt att döma ut
med
dem
redan. Med den spetsen. Dömer inte ut dem, men jag ställer mig tveksam till att det kommer funka med det hemvävda så.
Jo, men du måste ju se liksom nyktert på situationen, att nu är det ju det här läget är, så här ser verkligheten ut, det här är vad Barcelona har att jobba med. Laporta är återigen president. Han var högsta höns när det här skedde förra gången.
Jo, men det nyktra här är ju att se på det med kritiska ögon.
Liksom. Ja, det är väl klart att man kan se på det med kritiska ögon, och det är väl det alla har gjort fram till den här dagen. Men nu står vi här med Barcelona utslagna ur Champions Leagues gruppspelsfas. Du tror inte de löser en Champions League-plats till våren. Ekonomin är havererad och Messi är long gone. Alltså, det finns ju ingen som inte har sett på det här med kritiska ögon, och att uppförsbacken är enorm. Men det finns ju i alla fall ingredienser här att jobba med, och uppenbarligen sådana som har varit med om det här förr. Laporta var president då, han är president nu. Han vet att det går att ta den här klubben från femte, sjätte, fjärde plats i La Liga och inte alls vara någon kandidat till att gå vidare till en semifinal i Champions League, till att faktiskt på några år, om man träffar rätt, göra det. Och då med ganska så, ja men, metoder som inte andas, vi behöver lägga 5 miljarder på spelarmarknaden. Xavi var med då, han är huvudtränare nu. Och från La Masia så har vi redan sett då, ja men, Gavi, Nico, Pedri plockades inte från La Masia, men han får räknas in i den här generationen. Ansu Fati, Erik Garcia, Ricky Push, alltså det finns ju spelare som har potential och som jag absolut tror kan formas under Xavi om han bara får den tid och det förtroendet som Pep Guardiola fick. Sen så gick det extremt snabbt, kanske framförallt för att man hade världens bästa fotbollsspelare redan där och då, 2008, senare 2009, i Lionel Messi. Men även fast man kanske inte behöver gå och vinna trippen nästa år, så finns det ju fortfarande väldigt stora steg att ta, och jag tror nog att Barcelona ändå liksom, de får gå all in på den varianten, på den tron. Och visst, jag tror inte det heller slutar med någon trippel. Jag tror heller inte att Ansu Fati är Lionel Messi. Men att de har gjort det förr, och då pratar vi alltså bara 12-13 år sedan. Mm. Det måste ju ändå kunna liksom inbringa ett hopp.
Det för mig är ju snarare ett halmstrå i alltihopa. Och jag menar, de ingredienserna du pratar om, jag är inte så säker på att de ingredienserna är tillräckliga för att skapa, för att prata kontespråk, den 100 euro rätt här. Utan jag är snarare lite rädd för mina Barcelona supporterkompisar, att det här kan faktiskt vara en ganska lång tid framöver, där Barcelona hamnar i ett läge där man, ja, men blir lite omsprungna av Real Madrid, de andra klubbarna som är där och redan stökar med Real Sociedad, smart sportchef, bra sportchef hela tiden, så här, någonting som Barcelona visar att man inte har varit speciellt bra på de senaste åren. Jag ser liksom ingen riktig förändring där. Jag vill se mer av de ingredienserna som du säger innan jag ska tro på att Barcelona ska komma tillbaka. Men innan jag ska tro på ens att de ingredienserna är rätt, tillräckligt för att Barcelona ska komma tillbaka. Alltså jag ser på det, jag vet inte vad som har sagts av alla, det säger att såklart att Barcelona har fått kritik, men för det som har varit. Men om man blickar framåt så ser jag ju snarare ganska mörka år. Jag ser inget riktigt ljus i tunneln för Barcelona. Och då kan de komma vem som helst egentligen från La Masia.
Absolut.
Och Gavi, PD, Ricky Push, han är väl ratad. Han spelar väl ingenting.
Ja, han fick hoppa in igår.
Ja, men alltså, det är ingen Iniesta vi snackar om. Där.
Jag tar heller inte gift på att Barcelona återigen kommer spela en Champions League-final inom de närmsta tre säsongerna. Absolut inte. Men alternativet finns ju inte.
Det som är problemet. Alltså,
det finns två alternativ. Det ena är att hosta upp 10 miljarder ur bakfickan och köpa ihop ett superlag. Och det alternativet, det är ju helt omöjligt. Så det kan vi stryka. Det andra alternativet, det är att lägga sig ner och dö. Och det tror inte jag heller är speciellt.
Nej, men jag menar inte det. Nej, men det handlar om det här
är ju förutsättningarna, det här är verkligheten. Och då får man ju också liksom, nu får man ju steppa upp, nu får man konstatera, we had a good run alltså. Kanske det bästa laget vi har sett över tid. Kanske en av de mest framgångsrika erorna vi kommer skåda.
Som uppenbarligen var dopat.
Kanske en av de bästa fotbollarna som spelats väl ute på plan. Med kanske den bästa fotbollsspelare som någonsin kommer att existera. Det har varit. Nu är det så att nu har vinden vänt. Nu är det nya förutsättningar framför er. Så är ju fotbollen. Det vet väl alla som har följt Manchester United eller Milan eller alla klubbar som en gång i tiden har dominerat och lyft de finaste troféerna. fotbollen är ju inte konstant. Den är cyklisk. Barcelona, ja, det är härligt. Kommer tillbaka. Och det du var inne på där, att det är fascinerande att se hur snabbt det går med historik och tyngd och, ja, men, liksom, mäktigheten i det som finns hos klubbar med över 100 år på nacken kontra de som kommer in och går ganska snabbt med fulltankade skattkister. Jag tror ju ändå att Barcelona har det där i sig. För att kolla på Ansu Fati, Pedri, Gavi. Visst, jag är inte så naiv och blåögd så att jag tror på allt som sägs medialt. Nej, vet, men de här spelarna förlänger sina kontrakt, ja. Och de säger ju, ja, det finns ingen annan klubb för mig. Det är här jag vill vara. Det, alltså Barcelona,
jag tror återigen att felet man gör här, alltså det är jättebra att man har hemvävt och det är att det är fantastiska spelare som kommer upp. Alltså problemet är att man jämför med tidigare Barcelona och att så här, ja, men Gavi, Iniesta, Xavi, ja, men kan man jämföra honom med den spelaren, Ansu Fati, pratar man om Messi, liksom, kommer in och lite lika spelartyp och sånt där. Problemet som jag tror, jag vet inte, det är att de där spelarna är inte närheten av de vi nämner under sin period, under sin era. Det räcker inte, och då har man heller inte pengarna att värva spelare. Man har inte skickligheten i sportcheferiet att värva spelare till Barcelona för att få dem tillbaka. Och därför ser jag, alltså jag ser inget ljus i tunneln just nu, bara för att Xavi kommer och att det finns ingredienser i det här Barça som ändå kan tala för att de liksom inom en hyfsat snar framtid kan komma tillbaka. Jag ser ingenting. Jag ser egentligen bara mörker vad gäller Barças kommande år.
Jag tycker att nu får de sätta en sportchef, nu får de kränga av Dembélé, Coutinho, någon till, ta så mycket pengar man bara kan från det och få in de komplementspelare som Xavi önskar för att få den här yngre generationen att blomstra. Och herregud, jag tycker inte heller att man ska jämföra Gavi med Iniesta nu eller Pedri med Xavi. Ja,
men du vet, det blir lite så. Att här kommer den nya generationen, det ska räcka för att bygga en stomme och med Xavi. Alltså om Xavi är magiker och löser det här, om han är en tränare som verkligen, du säger, kan få dem att blomstra, om han är den tränaren, ja, men då kommer de ju lyckas. Men jag är inte så säker på att han är det. Bara för att han har erfarenhet och varit med, är inte säker på att han är det. För att ingredienserna kanske är lite för dåliga.
Nej, men det du kan vara säker på är ju att det här är ju Barsas val. Det här är ju tränaren som ska vara där
det är ju helt rätt här nu. Ja, men det är ju helt rätt. Det säger jag ingenting om. Alltså, rätta beslut man har tagit i krissituationen här nu. Laporta tillbaka. Xavi in, satsa på hemväv, de har fått dessutom speltid i det spanska landslaget, alltså så här, det är ju vad man kan göra, det håller jag med om, men likväl ser jag mörkt på framtiden, ja. Jag ser ingen ljusstrim överhuvudtaget.
Det man i alla fall får gaska upp sig kring, det är ju supportrarna, alltså man kan inte bara stå med partyhatt och mingla med bubbel och tapas när det är kul. Nu får man ju också då visa att så här, ja, men nu är man mer än en klubb. Ska vi vara med här nu och stötta? Eller ska Camp Nou stå halvtomt här nu bara för att det inte spelas Champions League-semifinaler? Nu om någon gång så är det väl läge att gå tillbaka och fylla de där läktarna och visa att vi tror på det här. Det är där den största kraftsamlingen måste göras.
Inte
bara
stämning
från liksom Xavi-spelarna utan även från alla supportrar och medlemmarna här som gärna framhäver Meskeun Club och liksom hela den biten. Så att jag vill tro att det här är någon slags början på en ny era. Jag vet att det vi såg igår,
det
var slutet.
Det är definitivt början på en ny era. Men frågan är, vad är det för era som nu har inlätts?
Den grumliga eran.
Ja, den är i alla fall än så länge inte så där jättepositiv för mig i alla fall. Och sen, som jag sa, alltså så här, de har tagit rätt beslut nu. Det här är vad man kan göra. Det råder ju inget tvivel om. Det är nog ingen som säger emot. Men man ska kanske inte ha för stora förhoppningar. Det är väl det jag säger. Hur går det med julshoppandet? Det undrar jag. Det undrar K-Rauta som är med och sponsrar Toto Balotto som ni känner till. Julen närmar sig med stormsteg och om ni har lite panik, vet ni inte vad ni ska köpa? Men kliv in i ett K-Rauta-varuhus eller varför inte bara gå in på krauta.se. Köp era sista klappar där. Gör det enkelt för familjen i år, ni som lyssnar. Skriv bara att ni önskar någonting från K-Rauta och så får de tänka fritt. Det kan ju inte gå fel, va? Nästa år så ska jag satsa på en liten ombyggnation på övervåningen. Så på min önskelista står det bara K-Rauta. Kanske lite hopp om att det är någon Ryobi-pryl som letar sig in. För nästa år, då är det fasiken min tur att bli hemmasnickrare. Ah, kanske ska leja bort den då. Ah, vi får se. Någonting ska jag göra i alla fall. Jag vill ha kårautaprylar i julklapp. Helst hårda julklappar om du lyssnar på det här, Helena. Det gör du ju inte, men ändå. Hörrni, gör som mig. Skriv ner när du ska lyssna på saker från Kårauta och bli gladast på julafton. Missa heller inte alla deras klubberbjudanden. Det finns en mängder av sådana och ni som inte är medlemmar. Bli det! Kitos! Hörrni, vi är sponsrade av Flowlife. Ni vet, varumärket som hjälper dig att leva ett väldigt aktivt liv. Alldeles oavsett om det handlar om återhämtning med deras massagepistoler eller om det handlar om träning via deras olika redskap. Jag älskar ju deras prylar som man fyller med vatten som man kan ta med sig alldeles oavsett om man går till parken för att träna eller om man reser. Där alltså vikten kommer från vatten. Och nu, jag vet, det väller över er med Black Week-erbjudanden och så vidare. Men är det inte ett aktivt år? Är vi inte på väg efter coronapandemin mot ett riktigt aktivt 2022 också? Kanske ska man passa på lite extra. Hur som helst, Flowlife utvecklar innovativa massage-, tränings- och återhämtningsprodukter. Har ni fattat det nu? Ja, de värdesätter kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet samt personlig och professionell utveckling. De är internationella numera, så de har bytt från .se till .com. Så tänk på det nu när ni ska surfa in där. För övrigt så är de också leverantör till flertalet av allsvenska toppklubbar, men inte bara AIK, Djurgården, Elfsborg, BK Häcken. Men i kundlistan finns också fina gamla AC Milan och Le Bleu. Allez, Le Bleu! Franska landslaget pratar jag om alltså. Lyssna nu noga. Mellan vecka 48 och 50 så är det julfokus. Och i och med att vi närmar oss jul så börjar också jakten på julklappar. Och Flowlife har ju faktiskt de perfekta presenterna för precis alla. Så passa på att köpa era julklappar till nära och kära, kanske extra kär, på flowlife.com. Som vanligt gäller 100 dagars nöjd kundgaranti så att personen i fråga får chans att lära känna sin produkt i lugn och ro. Flowlife.com är det som gäller. Koden TUTTOFLOW20. Jajamensan. TUTTOFLOW20 ger 20% rabatt. Så passa på nu. Köp era julklappar. Köp något fint till dig själv. Det är Flowlife.com som gäller. Stort tack, Flowlife.
Kort bara då, Bayern München i andra änden, fullpoängare, de stormar fram genom den här gruppen. Är det laget som har imponerat mest på dig under hösten?
Ja, definitivt. När tog jag dem som segrare? Det var ju något avsnitt här för 3-4 månader sedan.
Ja,
Bayern München segrare.
Sa vi inte det redan inför?
Ja, det är möjligt att alltså vi sa det till och med där, att jag var väldigt tydlig att det blir ett tyskt år 2022. Det är Bayern München som vinner Champions League med de problemen som finns i PSG. Att det projektet inte riktigt vill lyfta trots att man har drömspelare på de flesta positionerna. Utan det är ju Liverpool och City liksom som är motbudet här. Mm. Och jag vet inte om Ancelotti har en vår i sig igen. Men där tar det nog stopp med konkurrenter.
Varför tror du det? Jag tänker att Real Madrid ändå... Jag såg någonstans, fan om det var Isak, alltså min brorsa skickade ut att man fick 17 gånger pengarna på någon sajt på Real Madrid, slutsegrare i Champions League.
Ja, och det är och visst, på grund av att City Liverpool...
allt ska ju lottas på måndag. Det vi vet är att Real är på grupp 1-sidan och således har ganska gynnsamma förutsättningar för att få en enklare åttondelsfinallott och sen är det frilottning och så vidare, givetvis. Men ändå, att det fortfarande är sånt gap oddsmässigt. Alltså, City, Liverpool, Bayern München, de är nere runt 4-4-50 gånger pengarna. Real Madrid 17.
Alltså, det är ju för högt.
Ja, jag brukar sällan argumentera mot marknadens odds här. Utan
det känns att, högt. Det var därför jag också placerade dem som en av fyra. Ja. Lite så här, ja, jag fick kanske använda kofoten för att få in dem, men jag fick ju in dem.
Ja, för jag tycker den här hösten...
Det var ju snarare en hyllning liksom, ja, till Real Madrid.
Där. Jag tycker den här hösten har påvisat inte bara i Champions League, utan även i La Liga-spelet. Att med Courtois... med den här liksom lägsta nivån han håller längst bak, med mittbacksparet Alaba Militao som faktiskt har gjort det jättebra i nästan alla matcher de spelat under hösten, med Mondi tillbaks till vänster, med Carvajal tillbaks till höger, och så det där mittfältet som aldrig slutar imponera på en. Som dessutom kan då roteras med Valverde och det, alltså, du har Camavinga perfekt att skicka på när det är 20-25.
Jag tycker framförallt så har man ju faktiskt fått sin unga spelare att blomma ut och att vara fantastisk. Alltså det jag tycker Real Madrid har saknat de senaste åren, alltså en spetsspelare offensivt, med all respekt till Benzema, alltså efter post Ronaldo, som har saknat den här spelaren som gör skillnad. Alltså jag hoppas verkligen att Vinicius Junior kan fortsätta att göra det under våren i de största matcherna. Mm. För då kommer han ju liksom, då kommer han ju nämna honom som en av världens bästa spelare. Otroligt ung och han har jag tycker att han har ytterligare steg liksom att ta i sin utveckling fortfarande. Men det han har visat upp här under hösten är att han är en spelare som avgör stora matcher. Han är en spelare som kanske till och med kan vinna titlar åt sitt lag. Och det, alltså den spelaren är ju så jävla svår att hitta. Dels att köpa. Mm. För du vet aldrig vilken version av spelaren du får från en annan liga. Hazard är ju ett bra exempel på det. Det var ju försöket att liksom värva en titelvinnande spelare. Men jag väljer att tro att Vinicius Junior är den spelaren som vinner titlar åt Real Madrid de kommande 10 åren.
Ja, framförallt så om man jämför de två. Nu har väl inte Eden Hazard lyft Champions League-bucklan mig veteligen. Men det är ju också en spelare som är lite på retur. Som är ganska trött, som är ganska mätt, som har vunnit en del. Jag menar bara, alltså, så här, den aspekten tycker jag aldrig man ska glömma.
Hungern.
Exakt, hungern att vinna första gången och att man absolut inte har blivit vinsttrött. Det är därför jag tycker att Bayern München är störst favoriter. Just för att Nagelsmann är där och han har inte vunnit ett jävla skit i sin karriär.
Det är det du lite ser också igår mot Barcelona, även om det är ett svagt nu. Och tyska maskiner, den tyska mentaliteten är att köra på i 90 plus tillägg.
Ja.
Och det visar de visserligen. Men alltså, Sané, Kingsley Coman, alla de här som fortfarande är ganska unga spelare. Kingsley Coman känns som att han har varit med jättelänge. Hur gammal är han? 27?
Han är väl 90, kan vara 96.
Just hungern som du är inne på här tycker jag verkligen är liksom lite grejen med Bayern München. Mm. Att de är en tysk maskin, att de har bra spelare, att de väller fram liksom i matcher, i gruppspel och så vidare. Absolut. Men på det här sättet, alltså det finns något extra här nu.
Ja, ja, verkligen. Men bara då, innanför Vinicius Junior så vet ju alla vad Karim Benzema kan åstadkomma. Nu återstår väl att se vad den där skadan leder till, men det verkar väl inte ha varit allt för allvarligt. Och så finns där Marco Asensio, Rodrigo, får väl se vad det blir av Hazard nu under vintern. Om han kan hitta tillbaka till någon slags gammal god form till våren. Jag menar bara att där finns bredden, där finns rutinen. Man är dessutom tillbaka på Santiago Bernabeu. Den här Champions League-säsongen förhoppningsvis, fortsättningsvis också inför publik. Också en faktor man inte ska underskatta kontra definitivt hur det är att spela på
vad det nu heter.
Alfredo Di Stefano. Estadio Alfredo Di Stefano som de härjade på förra säsongen. Nej men så har man liksom bra komplementspelare där bak. Marcelo kan ta någon match. Nacho kan ta någon match. Alltså, jag vet inte. Real varning för Real Madrid.
Ja, definitivt.
Hade Real stått i 8-9 gånger pengarna då hade det inte varit så lockande.
Det var inte så länge sedan heller de inte var favoriter när de gick in i Champions League. Och det var ju också tider då inget lag hade försvarat en Champions League-titel heller.
Nej.
Och de gick och gjorde det de gjorde. Och där man egentligen var mer taggad, jag tror att folket var mer taggade på andra lag. Det pratades inte så mycket om Real Madrid. Jag menar, första året när de vann som Zinedine Zidane var på väg bort inför åttondelsfinalen mot PSG.
Mm.
Och alltså, Det finns en tyngd i Real Madrid som fortfarande är kvar. Det finns nytt i Real Madrid också med Vinicius Junior som jag tycker liksom talar emot den där 17. Det där 17 oddset.
Man ska ju dessutom komma ihåg att de tar 6 poäng mot Inter som vi har hyllat stort under den här hösten i de två matcherna. De håller nollan. Visst, Inter var bra på Giuseppe Meazza första timmen i första mötet. Inter tycker jag också gör en ganska bra match i förrgår. Men Real Madrid har ju kontroll. Alltså, yeah. Även fast det är massa hörner och det är ett par skottförsök utifrån och det är en hel del etablerade anfall från Inters håll, så är ju Real Madrid aldrig i några problem. De leder den där matchen från ganska tidigt och när Barella sen ganska så orutinerat faller för Militaos gillrade fälla, så är ju matchen slut och över. Då är det ju snarare Real som kan utnyttja det där numerära överläget och gå ifrån till 2-0. Det var ju fan i mig grejen i tisdags, de här röda korten som tas. Vad är det för saftskallar till idioter? Så Kyle Walker, vad tänker han med? Ja. Det där blir ju inte ett, det blir inte en match. Det blir ju två matcher.
Ja, exakt. Och det är ett läge.
Klara gruppseger.
Det är så jävla dumt. Och man förstår liksom inte vad som händer. Men är inte det som är liksom idrotten och sporten också? Att man är så jävla påkopplad när man är ute på planen. Det går liksom inte alltid i alla lägen för alla spelare att inte vara påkopplade, utan det är bara ett war mode när man kliver ut på planen. Kyle Walker är en av de spelarna. Det finns andra också.
Ja, och Barella är väl alltid på den växeln, i alla fall i väldigt många matcher, men ändå man ligger under med 1-0 i andra halvlek, man är redan vidare och man vet att okej, ska vi ha någonting med gruppsegern då måste vi vända den här matchen. Kanske inte så troligt. Vi är vidare. Men vi kan
fortfarande... Finns det charmigt i det också?
Det kanske finns något charmigt i det. Men jag tror inte Simone Inzaghi satt på planet hem från Spanien och kände det finns nog något charmigt ändå i Nicolos röda här.
Om man säger att det är Nicolò Barellas utvecklingspotential att bli mer kylig i vissa matcher och i matchsituationer. Absolut. Men det är också den här inställningen någonstans som har format honom till att bli en nyckelspelare i det italienska landslaget som vinner EM. Det är det som gör att han liksom presterar och har presterat på det sättet som han har gjort. Alltså en italiensk fotbollsspelare, en italiensk mittfältare, med den inställningen har man ju saknat i många år. Och med den klassen ska ju sägas också, men liksom kombinationen av det. Så på något sätt det jag försöker med här, Gusten, det är att försvara honom lite. Att det är påkopplat eller inte påkopplat. Jag har sett honom i matcher också när han inte varit påkopplad. Det är inte kul, ska du veta.
Nej, visst. Sen så är det skillnad på att ta röda kort och ta röda kort. Alltså, om Barella tar ett rött kort...
Han kommer ju undan på att han fortfarande är ung. Alltså, men gör man det där som 32 år i landslagsmittfältare...
Men här går han ju bara i fällan. Militao trycker till honom i reklamskyltarna och säger några välvalda ord. Och det är ju det han inte kan ta.
Nej, men han kommer ju undan för att han är ung.
Jo, men fast han kommer ju inte undan.
Jo, men han kommer undan i vår slakt. Alltså vi hade kunnat slakta honom att han är hjärndö och dum i huvudet, men jag ger honom ändå mitt godkännande att agera på det sättet. Han är ung, påkopplad, full av testosteron. Okej, Barella.
De röda korten stod i alla fall som spön i backen på Dragao när grupp B avgjordes mellan Porto och Atletico Madrid. För er som såg det så minns ni att Carrasco, Atletico Madrids belgiska ytter, han valde att gå in och vid då ett gynnsamt resultat störa ett snabbt inkast att gå igång. Och det är väl en sak. Det kanske är värt ett gult kort att inte åka på den omställningen om man känner att man har tappat lite i positionsspelet för en kontring. Men när det då blir lite jidder och Porto-spelaren då, det är väl Otavio tror jag, ska ta tillbaks bollen. Att då dra en nacksving, som man vet, ja det här är ju rött kort. Uh-huh. Alltså det gjorde mig nästan ännu mer konfus, för då blir det så här, nu sätter du ju hela avancemanget på spel. Mm. Alltså att i det läget, du leder med 1-0, du måste slå Porto för att passera dem. Det är 25 minuter kvar. Då kan du inte nacksvinga en spelare och ta det röda kortet. Nu slutar det här väldigt väl, för att från det här röda kortet så är det ju liksom det är High Chaparral i 7 minuter i både en och två och tre sekvenser till, och det slutar ju efter det här med
det är underbart. Att
det var underbart, och det slutade
man
såg
liksom att bollen är så långt ifrån två spelare som springer mot bollen, man vet. Nu kommer det smälla.
Ja, men jag tror att alltså, Porto spelar med en man mer än Atletico Madrid effektiv tid kanske 11 sekunder. Ja. Trots att det är 6 minuter mellan de röda korten. För det spelas ingen fotboll från det första röda kortet till det sista röda kortet.
Pepe in och mucka. Och då är nästa liksom brawl igång.
Ja, exakt. Ja, men, så att för Atletico Madrids del så slutade det ju väl. Det blev 10-10, och efter det så kunde man gå ifrån och definitivt avgöra den där matchen med både 2 och 3 gjorda mål. Porto faller ju tungt här, men det var ju alltså, även fast man kan vara skeptisk till Carrascos hjärncellsantal i beslutet att nacksvinga ut Otavio och själv...
Och så här, hej, vadå? Jag gjorde inget.
Nej men precis. Och där är det ju inte en spelare som likt Kyle Walker eller
de var så en meter ifrån.
Ja, men, dels det, men i fallet Kyle Walker Barella, det är ju sån här spelare som för laget förändrar möjligheterna också att gå vidare i åttondelsfinalen. Jag tycker Carrasco har gjort en bra höst, absolut. Men han har ju inte alls samma liksom MVP-status som Barella i Inter eller nyckelfigur i sättet Pep Guardiola vill spela i Manchester City som Kyle Walker har. Men det är ju i det fallet häpnadsväckande hur man i det läget av matchen. Okej, nu är det 1-0. Nu håller vi på att lösa den här jävla gruppen. Liverpool leder borta mot Milan. Det här kommer gå vägen. Jag snacksvingar ut honom en meter från domaren. Jävla idiot alltså. Men vilken besvikelse Milan var. När San Siro levde upp och de kom med kortsidan och jokern.
Jag vet inte vad deras kappo behövde lugna sig. Tänkte du på det?
Nej, jag hade så mycket, annat. Jag
glömmer bort ibland att du är i sändning. Men Capon var fullständigt liksom överhypad inför uppgiften. Och inför uppgiften som det verkligen kändes att visa Europa i Grande Milan. Mm. Och vad San Siros Curva Sud faktiskt kan prestera. Nu var det fantastisk stämning och de ska bara hyllas. Men det var ändå flera av mina vänner som såg den här matchen som hörde av sig och undrade, håller Capon alltid på så här? Han hade, för det första hade han ju ett högtalarsystem där som måste varit det värsta någonsin som har tagits in på en läktare. För när
PA-system?
Det var det jag sökte, ett PA-system.
Jag brukar av någon anledning alltid säga AP-system.
Ja, det kan man göra.
Så var det någon som hörde av sig och sa du måste sluta. Nu, du måste sluta säga AP-system, PA-system.
Jag tror han höll 6-7 brandtal också på läktaren när man hörde varenda ord han
det
sa.
Det var liksom DJ Decibel.
Nej, men det var ny nivå DJ Decibel. Ja. Det var liksom så här, det är ni som är Curva Sud, förstår ni inte? Och nu jävlar, nu vill jag höra varenda en av er. Och sen var det liksom så här, okej, det var ett brandtal. Det kan man förstå tidigt i matchen att nu gäller det att steppa upp här nu. Sen kom nästa brandtal och så kom nästa brandtal. Och sen när välsången kom igång, då var ju han liksom den som var mest högljudd i kurvan. Det var otroligt alltså.
Man fick ju in 1-0, Tomori där efter knappa halvtimmen efter en hörna. Fram till dess så hade det väl inte varit speciellt mycket till champagnefotboll från något av lagen. Och det var inte mycket till målchanser att tala om. Men jävlar vad besviken jag blev på Milans insats efter det ledningsmålet. När man ändå ger sig själva chansen och sätter upp sig i avancemangläge.
Du blev ju besviken på hungern.
Ja, men alltså så här, hungern men också förmågan. Ja. För att jag hade inte alls liksom hållit någonting emot Milan ifall Liverpool hade haft att spela för och de hade dykt upp där med Trent och Van Dijk och Henderson och ja men en
notera Trent nämns först.
Absolut.
Av alla nyckelspelare.
Absolut. Ja. Nej men du förstår vad jag menar. Ja, ja. Här kommer ju ett luftat Liverpool som har 18 matcher framför sig kommande 20 dagarna. De är klara gruppsegrare. Det är liksom, visst man kan prata om full pot hit och Champions League-mål dit, men det är väl klart som fan att det är ett Liverpool som är den startelvan någonstans ändå visar att vi går på den växeln vi behöver för att göra match av det här, men vi kommer liksom inte riska så mycket mer. Och mot de förutsättningarna och mot det laget som Milan ställs mot, visst, de har också sina skador och saknar en hel del tunga nyckelfigurer, men det är ju för svagt. Alltså Kessié, vad händer? Zlatan,
det var ingen jätteprestation.
Gazettan som skrev att vi har fått tydliga besked den här hösten. Han kan dominera i Serie A, men kanske inte längre i Champions League.
Nej, sen så behöver ju han också uppbackning. Jag tycker han gör vissa grejer, slår några passningar ibland och så är lite för långsamma spelare. Men
känner inte du också när han har två lägen den här matchen? Där man känner det här...
Ena skottet blev blockat, det första var...
Ja, fast det är ju ett skott där han liksom, han får läget och där känner man, tar han nu en touch, är hans instinkt här, rakt mot mål, ta emot skott, då kommer han hinna ha luckan. Men här blir det, ta emot den.
Det vi pratade med Janne om lite grann.
Ja, exakt, det var om det är Nat Phillips.
Eller Janne pratade om det.
Ja, I mean,
att han saknade det också.
Att den här, jag tar en touch till, jag måste röra mig utåt. Och sen så helt, en sekund senare så är det bästa han kan fixa en hörna.
Ja.
Och det var liksom inga, han missar bollen eller, det var bara så här, det fanns, läget fanns där i 3 tiondelar. Man han ser det, och framförallt så har man känna, jag i och med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är Zlatan, så alltså så här, han kan lösa det här. Så,
nej, men återigen så blev det väl smärtsamt tydligt för alla 56 000 Milan-supportrar som var på plats och alla som kollade på tv. Att det inte ens mot Liverpools andra lag så räcker Milan till. De vill ju på något sätt jobba upp den här matchen som att vi är tillbaka i Europa. Milan-Liverpool, klassiskt möte, nu ska vi visa igen att vi kan slå dem. Klopp skickar ut liksom andra styrkorna och juniorerna. Och man brukar ju prata om det i fotboll, att så här, det är en sak att vara en otroligt framgångsrik junior. Du vinner allt och kommer med i juniorlandslagen och ja, men du hyllas och supporterna tror att det här är nästa den. Men att ta steget från juniorfotboll till seniorfotboll är extremt svårt, att få som lyckas. Det är kanske Klopp då man ska hylla. Men att Liverpool faktiskt lyckas, att i en trots allt tuff bortamatch, som i alla fall tar det mentala, och man skiter lite i vad det är för spelare som står på planen i Milan-tröjor. Om man tar det mentala, att det är en Champions League-match på San Siro med den inramningen, att få de juniorspelarna så förberedda och så redo inför uppgiften, det kanske är den största bedriften när det gäller Klopp. Eller kanske mest underskattade vad det gäller Klopp. Att göra juniorspelarna redo för de stora matcherna och att få den där otroligt svåra bryggan att bli betydligt mer enklare att kliva över och att ta sig in. Jag vet inte exakt hur han jobbar, jag har inte läst några intervjuer. Det känns som att man glömmer bort det lite. Vi pratar om La Masia, Barcelona och det de har varit skickliga på att få upp unga spelare, unga egna produkter. Fan, de värvar inte så jävla mycket i Liverpool.
Jag pratade lite om det där med Backe igår, att jag upplever att det har blivit en förändring de senaste åren från ledarhåll med just sina yngre spelare som debuterar, och när det sker med buller och brak så sägs det inte längre lika ofta att nu måste vi skydda den här spelaren, nej, vi ska ta det lugnt, den här spelaren ska få sin tid att växa in, och det kan vara en succéinsats som följs upp med 3 veckor utanför matchtruppen, inte en spelad minut, och så undrar man, vad hände med den här spelaren som gjorde det så bra i debuten? Nej, men vi ska vara försiktiga med honom, vi ska gå långsamt fram, vi ska inte sätta massa onödig press på den här spelarens axlar. Idag så känns det som att det där har förändrats väldigt mycket, att det finns 17, 18, 19-åringar i de absolut största klubbarna som visar, när de väl får chansen, att jag är redo, och då backar inte Klopp eller Pep eller Tuchel eller vem det nu är, för att liksom, okej, okay, ja, men då kör vi. Alltså, då är det bara liksom, du får chansen igen.
Jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men det ska vi inte göra i den här podden. Men just det här liksom att jobba med U-spelarna som egna spelare, som bara är från 15 år, en förberedelse inför att spela A-lagsfotboll. Hur gör man på det bästa sätt? Jag brukar alltid fråga sportchefer och tränare som jag ändå trots allt har lite kontakt med i Sverige, just liksom hur de jobbar med bryggan över till seniorfotboll. Och ibland så får man ganska svala svar. Liksom att nej, men mitt fokus är 100% A-laget. Det kan man ju förstå, det är resultat och det ska levereras och så vidare. Men om man har en riktigt bra organisation som Liverpool uppenbarligen har, då kan man även få Jürgen Klopp, som också borde rimligtvis ha ganska mycket att göra med sitt A-lag och att prestera i Premier League och i Champions League. Att uppenbarligen se de här spelarna, att vara med i deras utveckling så att de är redo. För det tror jag någonstans är nyckeln, att A-lagstränaren också är med på rätt sätt. Det kan mycket väl handla om att han jobbar med ledarna kanske i de yngre åldrarna. Alltså från 15 upp, och det är ju U-truppen. Att han jobbar med dem så att det, man spelar på samma sätt, man har samma typ av träningar. Så att när man kommer upp på träningen så känner man igen liksom metoderna. Och det, ja, jag vet inte. Kanske är Liverpool liksom i toppen där just nu.
Ja, eller så tror jag också att det handlar en hel del om hur man är lagd som människa. Jag kan tänka mig att Jürgen Klopp är en fotbollstränare, men kanske framförallt en människa som ser det positiva i en ung, orutinerad Tyler Mortons liksom entusiasm och glädje när han kommer ut på plan. Absolut. Och väljer att omfamna det, snarare än att vara lite skeptiskt lagd att nu ska vi passa oss för här att ge den här spelaren för mycket förtroende, för att då kan liksom han bränna
den italienska
sig.
Modellen alltså
man,
tyska.
Man kan ju vara olika lagd som människor. Kolla bara under Klopp, alltså Trent Alexander-Arnold kom från ingenstans, upp i A-laget, levererade. Ja, men då, oh, kör, här. Ja. Ta, det är bara...
Nycklarna till högerkanten
är
dina.
Fan, vad kul att se, Trent. Här har du mitt fulla förtroende. Innan han bröt foten, Harvey Elliott. Ja. Samma sak där. Han visade direkt omgående i premiären att du kan räkna med mig. Mm. Det här tycker jag är bra. Jag vill det här. Ja, men då kör vi. Och nu, alltså Tyler Mortons match mot... Jag tycker han var en av de bästa på plan.
Ja. Ja, det är lilla lekstugan också. Ja. Men,
och det är borta mot Milan på San Siro när de jagar avancemang och de försöker.
Jag vet
inte
om det är fotbollskulturellt, men så här, det är ju lätt att göra jämförelsen med Italien, där man är betydligt mer som du är inne på, att liksom, vi ska inte bränna den här spelaren. Och så då tar man det tyska, för nu pratar vi om Jürgen Klopp. Tuchel hatar inte heller att få in unga spelare, eller hur?
Nej.
Och sen har du Nagelsmann och nu också Ralf Rangnick. Elanga får speltid direkt. Nu spelar han från start i Champions League-matchen senast där. Kanske inte gör någon jätteprestation, men han har ju bra grejer, eller? Han gör ju några bra grejer.
Ingen jätteprestation. Han gör bra grejer.
Ja, men jag tänker att han gör bra grejer. Jag såg de highlights-klipp som fotbollskanalen hade satt ihop på honom.
Tyvärr så var det väl inte den bästa insatsen.
Nej, men jag tror att Rangnick i det här läget ändå kommer ge honom förtroende framåt.
Alltså, herregud. Det om något ska man väl läsa in i det, att i hans första Premier League-match så får han hoppa in.
I Italien blir du bränd där. Men i Rangnicks värld, i den tyska världen, ja, då får du fortsatt förtroende.
Det var ju en extrem truppinventering från Rangnicks sida igår när han snurrade i princip hela laget. Han hade inte ens fyllt ut bänken. Han hade bara 5 utespelare och de hade väl en gemensam ålder på typ 45. Vi såg Robbie Savage son Champions League debutera. Tyckte det var fina bilder när pappa Robbie stod på läktaren och kommenterade matchen för BT Sports, tror jag. Dessutom så bytte han ju ut Dean Henderson, alltså målvakten, i 67 och skickade på Tom Heaton. Alltså det var verkligen så här. Det är sällan man har sett en tydligare truppinventering från en tränare än vad man bevittnade på Old Trafford igår. Och visst, jag tycker inte, jag ska inte dissa Elangas insats alls. Men det var ju inte någon insats som gjorde att okej, bra, här är nycklarna. Nej. Som vi har pratat om. Nej. Vissa Liverpool-spelare.
Han fick inte nycklarna till anfallet och han kommer inte ha dem i helgen.
Nej, och nu så Mason Greenwood ska ju in i den där startelvan förmodligen på något sätt. Cavani är tillbaka från skada här nu vilken dag som helst. Där finns Martial. Det är klart att det är en mördande konkurrens. Han hade ju behövt sätta det där jätteläget han gjorde igår, för då hade han ju visat att ja, jag finns här, jag är redo. Du vet ju att liksom jag levererar när jag får chansen. Mm. Det blir ju lite lättare att liksom varva det där vattnet ett varv till i källaren.
Vad är det för vatten? Är det 500 liters dunkar?
Ja, de här, vad heter det? Prepperdunkarna.
Prepperdunkarna.
Rangnick går ju ner och bara vänder det vattnet i sin källare här nu istället för att lyfta upp det och servera Antoni Elanga glaset med vatten här nu till nästa middag.
Ryssen kommer.
Eventuellt. Jag gillade samtidigt att Rangnick gjorde som han gjorde igår. Mm. Han visar ju verkligen liksom att nu jävlar, nu är det förändringens tid är här. Mm. Det ska ni veta. Kolla vad jag liksom genomlyser den här truppen.
Ni som har lyssnat på Toto 5, ja, ni som inte har gjort det, gör det. Men ni som har lyssnat vet att vi gör den podden tillsammans med Stadium. Och de fina gamla Norrköpingsföretaget har ju ett engagemang och gör ett jobb bland klubbar och föreningar i landet för att skapa en så bra sportmiljö som möjligt. Och de försöker alltid möjliggöra förändringar och jobba ständigt med utveckling, både internt och externt med föreningar och klubbar. De lever efter sin vision och i samarbete med föreningar och andra delar av samhället så vill de inspirera fler till ett liv i rörelse och helt enkelt aktivera världen. De stöttar väldigt många föreningar och det här tycker jag är bra. Som jobbar med projekt som riktar sig till ungdomar som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Och Stadium vill ju såklart motarbeta det. Ett exempel på deras arbete är FC Rosengård. De har gjort fantastiskt. En annan klubb de är med och stöttar är BP. Och i frågor kring jämställdhet och aktiviteter för unga så har Stadium ett väldigt, väldigt nära samarbete med BP. Och det är ju Europas största förening för både pojkar och flickor. Alltså det är 3000 boys och 1000 tjejer som spelar fotboll i BP. Och målet där är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten med fokus på resursfördelning. Och det är lite så här tråkigt, vadå resursfördelning? Men det är så otroligt viktigt att man får samma möjligheter att satsa på sin sport, både pojkar och flickor. Det är lika behandling såklart och ökad kunskap kring de här ämnena. Och jag som är väldigt nära i Stockholmsfotbollen vet att BP gör ett fantastiskt jobb. Så vi säger stort tack till Stadium för att ni är med så nära och stöttar Toto Fam. Och att ni gör ett fantastiskt jobb där ute. Nu vet ni om det. Vi är sponsrade av Lace Laboratory. Ni vet, sköna underkläderna, spetstrosorna som passar vid precis alla tillfällen. Varje storlek stretchar upp till 150% av den ursprungliga storleken. Så välj den som din flickvän, din älskarinna, vem du nu vill ge bort till. Vi vet att det är 97% män som lyssnar på Toto Balotto. Så vi vänder oss framförallt till er i dessa jultider. Och på tal om jultider då, så har Lace Laboratory nu tagit fram den perfekta julklappen till henne. Målet borta på Lace Laboratory är att skapa de perfekta trosorna som passar vid alla tillfällen och alla tjejer och alla smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris med också en stark kvinnlig community i ryggen. Det är bara trosor, det är ingenting annat. Så skäm bort din tjej och överraska henne med en helt ny uppdaterad trosgarderob. De kommer givetvis bli hur glada som helst. Det är www.lacelaboratory.com. Det är 15% på hela ordern exklusivt med koden TB15. Fundera inte, tjacka er julklapp till er tjej redan idag. Vi säger stort tack till Lace som är med och möjliggör Toto Balotto.
Det var ju inte bara Liverpool och Bayern München som gick rent den här gruppspelshösten. Även Ajax. Vill du säga någonting mer om Ten Hag och Antoni och Allaire? Och
nej, gänget? Men det var ju som jag twittrade under den här matchen och känslan som jag haft hela hösten. Att, är det ens lagligt att vara så bra som Ajax är?
Ja, det är det.
Det är ju just nu Europas bästa lag. Och
du tycker det?
Ja, absolut. Alltså helt överlägset så är de Europas bästa lag.
Helt överlägset.
Sen är de inte topp 4 och jag ska inte placera, men just här och nu kommer de kanske inte vara det genom hela våren, men är det någon, finns det en motståndare som kommer underskattas men som kommer vara det kommer bli ett brutalt uppvaknande för den klubben som underskattar dem i eventuell åttondelsfinal, kvartsfinal eller vad det nu är, så är det Ajax. Spelar en otrolig fotboll med fotbollsspelare återigen liksom som spelar sin bästa fotboll i ett starkt kollektiv. Så han skapar allt det där. Spelarna trivs, man ser dem, de har roligt. samtidigt som det är ramstarkt. Och det är det som gör att jag ser liksom inget annat lag som är bättre sett till just de delarna. Att spelarna maxar ur sina egna prestationer och ramarna är så jävla tydliga och starka att de blir så svårslagna. Så Ten Hag, han är höstens Champions League-tränare.
Mm.
Rydström vann väl till mångas...
Till ditt, liksom, ditt stora förtret.
Ja, mitt stora förtret. Liksom, målas ju upp som en tränargeni här nu.
För övrigt helt otroligt hur många kan gå upp i så små atomer över allsvenskans stora priserna.
Ja, Ponne var där också.
Det blir ju bara, alltså så här, det är ju vad det är.
Ja, men framförallt så är det så här, ja, här är spelare.
Det är 16 lagkaptener, 16 tränare och 16 journalister som röstar. Det är så här, antingen så tycker man att kul att den här juryn då på 48 personer.
Och många som gick på Discovery, så är det.
Mm. Ja, så är det.
Så don't shoot the messenger. Det har aldrig varit liksom tydligare att skicka det budskapet. Så gå på kaptenerna och så vidare.
Nej, men det är så här. Nu var det så här att de här 48 personerna fick fram de här pristagarna.
Ja, och det man är behöver det, inte det, hålla exakt med. Vad det är. Ja,
man behöver inte tycka.
Och man kan tycka att det är konstigt också att det inte röstas på ett annat sätt. Att man kan tycka olika.
Man behöver inte tycka att Hjalmar Ekdal är allsvenskans bästa försvarare.
Nej, men hur man kan bli så upprörd. Ja. Det säger väl allting om liksom det allsvenska supporterklimatet lite grann. Att det är det där man liksom går igång på. Sen såg jag förut att Marcus Birro...
Framförallt så känns det lite deppigt att Discovery, tror jag, på riktigt kände sig liksom tvingade att redovisa hur framförallt då Irma Zibanejad hade röstat för att på något sätt så här skydda henne.
Hur hade hon röstat då?
Ja, men hon hade väl röstat Ottieno som årets försvarare. För där var väl folk tokiga på att hon Djurgårdsröstade då på Hjalmar Ekdal.
Jaha, hon var tvungen att redovisa
exakt,
rösten för att hon fick så mycket ha.
Det är det jag menar, det är deppigt att Discovery
då får
känner sig
folk
manade.
Folk får fan ta sig i fucking kragen kring allt det här med supporterskap och journalister. Och, jag vet att det där är så otroligt känsligt inom svensk fotboll. Utomlands är det ju inte det. Och det säger väl allting om liksom, det ociviliserade vikingasamhället vi lever i jämfört med liksom, det civiliserade Europa. Att vi fortfarande har liksom, den mentaliteten kring den svenska fotbollen. Mm. Alltså kom igen för fan, var inte så jävla svenniga.
Nej, men exakt,
och samtidigt
vill
de ha, liksom, vi ska ut i Europa och hit och dit. Nej, jag kommer aldrig komma ut i Europa. Jag supportrar den mentaliteten och så genomsyrar det hela allsvenskan. Sätt det ner, ta det för vad det är.
Ja, verkligen. Och jag bara understryker det här. Det är bara min teori.
Så jag har inte sett Irma på ett räcke.
Jag säger
bara liksom
Irma
jobba.
Har ju fått väldigt
alla
mycket
har ett supporterskap.
Skit.
Har du inte ett supporterskap? Vi ser snarare ner på det snarare.
Ja, och jag säger bara att Irma har ju fått väldigt mycket skit under den här allsvenska säsongen på Twitter från folk som menar på att hon är för partisk mot Djurgården. Och jag tycker det är en överdriven och det är en orättvis kritik som har blossat upp alldeles för mycket, alldeles för ofta. Och det gick ju igen här nu i det här. Mm. Och därför tror jag att Discovery, för att skydda Irma, kände sig tvingade att liksom redovisa hennes röstning. Ja,
patetisk
och det säger
situation som har uppstått i så fall.
Stå stark Irma, du har Toto med dig.
Ja, Toto i ryggen alltså, hela vägen, även om jag är blockad. Inte på grund av det, jag skulle vara lite rolig. Du vet, jag kan vara lite syrlig. Jag kan vara lite syrlig ibland. Eller jag kan vara lite tydlig. Alltså jag ska inleda alla mina tweets med låt mig vara tydlig. Herregud.
Ja.
Så mycket skit jag får och så mycket kropphets jag får och så mycket utseendehets jag får. Herregud.
Har du och Dahlqvist hittat varandra den här Twitterhösten?
Du menar...
Ja, men han har ju också gått åt det väldigt tydliga hållet på Twitter.
Jo, men folk är ju på något sätt upprörda över att det har blivit så som det har blivit. Jag hyllar ju.
Du älskar.
Nej, men folk måste våga vara lite ärliga. Folk måste våga visa känslor.
Och det här snackade du om för några månader sedan. Jag menade ju
på Twitter, var det nu är någonstans. Klart jag hyllar det.
Jonas tillspetsade twittrande. Det var ju starten för Discoverys otroligt starka allsvenska tv-höst som jag och du har hyllat här under
Jonas Dahlqvist. Starkaste prestationen i höst i allsvenskan. På Twitter.
Underbart.
Ja. Alltså mindre det här liksom lite busiga i deras podcast. Mer Jonas Dahlqvist syrliga tydliga inställning mot folk på Twitter. Och jag tycker ju, när jag har läst de där trådarna, jag tycker att han har rätt. Jag tycker att han kan spetsa till det där ytterligare. Jag var inne i en period där det var mycket din mamma och sånt där. Alltså jag ser att han har en vår i sig där.
Hörrni, tillbaka till Champions League, för även fast Ajax gruppmotstånd kanske inte var det tuffaste med då Besiktas, Sporting och Dortmund, så får vi ju alla dagar i veckan dela ut högsta betyg till Ten Hag och Amsterdamklubben. Sen var det ju en hel del som var givet på förhand, vi behöver inte förlora oss i det. Vi kan väl dock bara konstatera att Lille överraskade i alla fall mig genom att gå och vinna den här grupp G och studsa tillbaka från all skepsis som omgärdade klubben i somras när man gick in i den här nya säsongen som regerande franska mästare. Och det kändes verkligen som att det här kommer inte kunna gå och liksom rida på. Men alltså 11
poäng.
Han är
en gynnsam grupp, men de gör det ju bra ändå.
Men det tror jag Salzburg, Sevilla och Wolfsburg kände också. Alltså, och det är Lille som vinner den.
Ja, men, och de har ju problem, ekonomiska problem. Och det tycker inte jag är tråkigt. Jonathan Ikoné, matchens lirare igår.
Vilken bolltransport.
Till Fio för 15-20 miljoner euro. Det är helt sanslöst. Alltså. Nu ska jag helst inte prata om det. Peppa, ta i trä, ta mig på pungen. Jag är här nu. Kysser det imaginära lilla chillin som jag har runt halsen. Ja, men typ klar. Så det är det som rapporteras. Han kommer i januari liksom.
Vet du vem som liksom ryktas hett till Roma?
Nej.
Som man såg igår. Står för en riktigt depp insats. Tolisso.
Det såg jag. När han byttes ut
så satt Backe bredvid mig och sa: den här Tolisso är en riktigt dålig fotbollsspelare.
Grejen var att för 2 år sedan så älskade jag ju Tolisso. Han kanske kan få en ny tändning i Roma. Jag gillar ju, i grunden så gillar jag ju Tolisso.
Ja, jag vet inte, jag får peppa upp mig själv om det skulle ske. Ja. Nej men okej, fan vad häftigt. Alltså hans bolltransport igår till ledningsmålet som Burak Yilmaz gör, den går undan i helvete.
Tal om höga betyg, Fiorentinas höst, alltså addera en ikoné på det. Synd bara att man ska sälja Vlahovic. Jag och Pedro på väg.
Ja. Det sista vi måste beröra är ju såklart grupp H, upplösningen där. Chelsea slarvar bort gruppsegern. De leder både med 1-0 men i synnerhet 3-2 när det bara återstår sekunder.
Lilla svackar inför jul.
Då trycker Ozdojev in en ruskigt fin högerpärla i Kepas nättak. Det slutar 3-3 och parallellt med det här så besegrade Juventus Malmö FF med 1-0. Vilket gör att Allegris svartvita gamla dam pilar om i grevens tid och vinner grupp H. Det här kan bli... Alltså,
det kan bli kostsamt såklart.
Framförallt så kan det kan förändra en hel del på
Bayern känns i åttondel.
Ja. Nej men alltså, jag kan tänka mig att Tuchel, han lät hårtorken gå på full patte igår. Och det är inte många gånger han har behövt använda den sen han anslöt till Chelsea för ett knappt år sedan. Exakt. Nej men hur de kan slarva bort det där, det är obegripligt. Mot ett Zenit som inte, alltså, okej om Zenit hade haft någonting att gå för och spela om. Men det här, de var klara treor. Det fanns ingenting. Nej, det är... Nu vill man ju nästan att Chelsea får tuffast tänkbara lott. Men förmodligen med Tuchels mylla så lär väl det här sluta med att Juventus får PSG. Mm. Och Chelsea löser Lille.
Ja, jag är inte förvånad med. Men alltså, på tal om hårtork. Jag har ju börjat använda hårtork. Jag som tunnare kanske tycker att det låter lite konstigt. Men jag har ju märkt det, om jag har sån här saltvattenspray. Mm. Och sen så kör jag max patte, max värme med någon liten borste som jag har hemma så här. Då får jag upp lite volym och lite tjock.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help.
I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ket i håret. Det är en depp.
Men du måste bränna
alltså,
på skalpen.
I dokumentären, ja, så i dokumentären, alltså, i dokumentären när jag åker ner till Turkiet och fixar håret, så ska det inledas öppningsscenen, den deppiga proceduren varje morgon när jag står där med saltvattensprayen, hårtorken och
det är min, alltså det är min bästa dokumentärfilmsidé jag någonsin kläckt. Jag gav den till Niklas Niemi på Mexiko och sagt att alltså, gör det här nu. Ta med Thomas och 5 syrianer från liksom, Tälje med omnejd. Och så liksom från att de står och fluffar upp sitt hår, sitt lilla
öppningsscenen.
Hår i sina respektive badrum till Starkisölen på Arlanda till det liksom krystade nervösa surret på planet.
Jag jobbar upp lilla kalaskulan fram till den öppningsscenen också.
3 stycken heter Gabriel.
Ja, ja, så är det. Elias. Min gode vän mässade mig i morse, vill ha en VO-kamera. Ska vi fixa?
Ja, härligt. Är det någonting annat du vill säga här om Champions League-hösten i stort eller Champions League-rundan här tisdag onsdag?
Ja, men någonting ska vi säga som Malmö, men det är väl liksom för er som är på resande fot idag på väg hem från Turin, vilken jävla resa ni fick. Alltså först, du hade ju möjligheten då att först åka och kolla på Milan-Liverpool och sen ta lilla tricken över till Turin. Och se Malmö från borta sektionen. Och jag vet att det var många som hade väldigt roligt och att det var blött. Och det är säkert ganska tungt idag när Toto Balotto kommer ut i skallarna. Men fan, shoutout till er och shoutout till en jävla bra prestation. Alltså så här, bra prestation låter lite löjligt. Låter lite som när Marcus Birro ville ha in det fetaste tifot i årets stora pris också.
Liksom så här, det är en så kallad tankevurpa.
Ja, det är en tankevurpa. Och då har man inte liksom, då har man inte örat mot asfalten, har man inte varit med i supporterkulturen. Man är inte uppvuxen på en läktare på det sättet när man lägger det.
Framförallt
så vill jag
så
absolut ett... inte säga så här bra prestation av Malmö, men jag tycker att alla matcher så man har hört om, de har varit där, de har stått för liksom hög decibel och bra tryck på hemmaplan och det är med en jävla rak rygg som jag ändå tycker hela Malmö går ifrån den här Champions League-hösten i den tuffa gruppen som man hamnade i. Det är 1-0 borta mot Juventus. Och då tycker inte jag att man behöver prata om att så här, Juventus kanske inte gav allt, de har lite skadelse. Nej, det är 1-0. Det är ingenting jag skämmas över.
Nej. Man är där som nykorade svenska mästare. Man har 170 miljoner på banken efter den här CL-hösten.
Alltså... Du vet också många av våra kompisar som såg stora slakter under den här hösten som har uteblivit. Alltså inför flera matcher när vi har liksom pratat på WhatsApp och sådär, att helvete, här tar man det och det laget med -3,5 och -4,5. Vad har man som sämsta eller som värsta resultat? Chelsea borta.
Chelsea borta var ju.
Absolut. Men det är också, en då är också det ett av världens absolut bästa lag inne i en bra period i en match där de behöver vinna. Så jag menar så här, asfaltering absolut, men det kan man ändå ta liksom. Jag tycker man kan gå jävligt rakryggade som stad och som klubb och som supporter ifrån den här hösten.
Med det sagt så kan man väl inte kalla insatsen för bra.
Vad är bra? Sätt till förutsättningarna.
Bra tycker jag hade varit ifall tredje platsen hade levt lite längre bra, än vad den gjorde.
Ja, jag vet, men du ska väga in så jävla många parametrar i bra. Jag förstår vad du menar.
Man
nu,
gör
att den
ett
inte var bra,
mål
men jag säger
framåt på 6 matcher.
Ja, men säg att den är ändå rakryggad. Ja. Alltså mot det motståndet så var man underdogs i precis alla matcher. Så rakryggad.
Ja, jag går med på att man absolut inte har någonting att skämmas över.
Exakt.
Det,
och det är väl rakryggat. Ja. Och sett även till liksom, det spektaklet som supportrarna bjöd på och det stödet de har fått. rakryggad insats av staden Malmö.
Jag skulle bara säga det angående Birros förslag där att man till nästa års Allsvenskans stora pris ska införa då ett pris kring årets tifo. Att det finns en rimlighet i att 48 personer, 16 lagkaptener, 16 tränare och 16 fotbollsjournalister någonstans bedömer 30 omgångars fotboll i vem har varit den bästa backen på att spela fotboll. Men när det kommer till att bedöma tifo, alltså då ska du bedöma, du ska gradera folk och supportrars engagemang.
Stanna där. Såg en bild på någon tifo från Mjällby. Du hittade 18 tifon under den här. Ska du bedöma någonting? Bedöma en årets back, då ska du vara stenhård på det. Då kan du inte lägga med ett Mjällby-tifo för att vara lite så här schysst mot brukslagen. Men
och det blir ju inte lite i förlängningen som att så här, ert hjärta, engagemang och era försök här, det var inte tillräckligt bra.
Nej, exakt. Och jag menar så här, de gör ju sitt bästa utifrån sina förutsättningar nere i Mjällby.
Exakt.
Och plus att det är ingenting som ska bedömas på det sättet.
Nej.
Jag skulle vilja avsluta med bara ett par ord.
Okej, om du har en avslutning då så kan
jag kan bara dra den. Vi är igång med pokertutt om man spelar poker. Ja. Det är du med på i alla fall. Ja, exakt. Och jag vet att vi kommer få med dig till annan dag när du är liksom ledig och du kommer sitta runt ett bord. Vi hade jävligt roligt. Jag, Dick Axelsson, Christian Eklund och Kim Wirsén i vår sändning. Och det var väldigt många som var med. Upp mot 500 pers som deltog. Bra pengar i potten. Jävligt rolig grej på söndagskvällen. Vi kör under hela december. Så 3 söndagar till. Så hoppas att fler ansluter, fler kollar på vår sändning. Man kan dessutom vara med och jobba in Toto-trippen som vi har jobbat hårt på här på morgonen för att få till. Och det är raka favoritsegrar för Milan borta mot ett Udinese i lite kris. De har sparkat tränaren och fått jättemycket kritik för det. Vi har Leipzig på tal om sparkade tränare som vi såg en effekt av i veckan och som vi tror fortsätter att spela mot Mönchengladbach till bra odds. Jag tror att raka spelet ligger närmare 1,80 så här, några dagar innan. Vi tror också som sagt på Real Madrid och ta med den i trippen också så kan man liksom, kanske förhoppningsvis jobba in trippen samtidigt som vi kör poker Toto. Det var allt från budskapet här från Betsson. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
Underbart, då tänkte jag bara innan vi stänger ner Toto Balotto-veckan för den här gången fråga dig lite om situationen som uppstått kring Milos.
Ja, just en jävla soppa där med agenter och sportchefskontakter med en specifik agent. Det här är ju någonting, jag ska bara säga det innan du drar liksom soppan, det här är ju någonting som är väldigt vanligt förekommande ute i Europa, även i stora klubbar. Alltså jag kan gå tillbaka och minnas Corvino, Pantaleo Corvinos klassiska sportchefen Lecce Fiorentina, som hade väldigt täta band med en specifik agent på Balkan. Men det ledde ju också då till att vi fick Jovetic, de bästa juggarna, under en period. Så sportchef kanske jobbar lite närmare, lite tajtare med en agent. Det är ganska vanligt och det tror jag också liksom framkommer i den här soppan.
Ja, och herregud, det har ju blivit jättevanligt att även klubbar jobbar med agenter, inte bara liksom
Mendes
spelare. Mendes
tar ju till och med över klubbar.
Exakt. Så att det är absolut en verklighet som kanske inte alla har hängt med i, att en hel del transfer som gör runt om i Europa varje år, det är ju bara liksom pusselbitar och brickor som flyttas i spel snarare än att en sportchef har sett en spelare och
kikar
sagt
siktet.
Honom ska vi ha för att han tycker jag är så jävla bra. Utan det är ju oftare än sällan, kanske vad man tror, spelare som bara ingår i någon snurra för att det handlar om pengar och kommissioner dit, men det handlar framförallt om någon annan transfer dit. Den jag pratar i alla fall om när jag säger Milos, det är ju Hammarbys tränare då Milos Milojevic, som många säkert inte har missat, tog över efter att Stefan Billborn mycket uppmärksammat fick gå tidigare i år, tidigt i somras efter den där kupptiteln. Så skickade man Billborn, man plockade in Milos Milojevic som tidigare varit i Mjällby, och han har ju jobbat hårt med Bayern under året och det har ju verkligen varit liksom utåt sett en relation som har präglats väldigt mycket av att vi är inte tillräckligt tränade för min typ av fotboll. Nu ska vi använda, i synnerhet då när man åkte i Conference League-kvalet mot Basel och guld tåget lite var borta, så kändes det ju verkligen som att signalerna var, nu ska vi använda den här hösten åt att implementera min fotboll, vi ska vara fysiskt förberedda för 2022 för att nu börjar liksom resan på riktigt. Det som hade kunnat bli någon bonus, det blev ingen bonus, utan nu tar vi ny sats och gasar vidare mot 2022. Och herregud, man skickar ju inte en så uppskattad tränare i Hammarby led som Stefan Billborn efter en cuptitel dessutom, för att ta in en tränare att ha i 6-7 månader för att sen återigen då byta tränare. Men det är vad som är på gång att ske i och med att Milos Milojevic är på väg till Rosenborg, och det mesta talar väl för att han kommer krita på för den norska klubben. Har väl siktats på flygplatsen i Bergen och så vidare. Hur som helst, när det blir riktigt intressant i den här karusellen, det är ju då när Jensa Gustafsson börja ryktas starkt som ersättare till Milos i Bayern. Och då uppmärksammar ju ett konto på Twitter som heter Tränarkarusellen och en hel del andra att Milos Milojevic, Jesper Jansson, Jens Gustafsson, Andreas Brännan Brännström som då ska följa med Milos Milojevic till Rosenborg, som tidigare var i Kroatien med Jens Gustafsson. Och en del spelare som finns representerade både i Rosenborg och i Hammarby, alla har då samma agent, Miralem Miro Jagenjac. Och som du var inne på, det här är ingen ovanlig företeelse i fotbollsvärlden. Verkligen. Att både spelare, sportchefer och ledare har rent av samma agent och att det görs rokader. Men ett, man får ju en lite kladdig känsla, jag får det i alla fall, i synnerhet mot bakgrunden som jag precis sa, att man tar in Milos för bara 6-7 månader sedan när man gör sig av med Billborn.
Och den depression också som verkar råda just nu i Hammarby efter allting där har hänt, i alla fall vad jag har hört liksom från alla mina källor, att det liksom, man står nästan lite handfallna och man är lite deprimerad över att den här situationen har uppstått och att det här har hänt nu.
Sen kan det såklart finnas liksom tusen anledningar till varför man väljer att göra det här. Man kanske inte är nöjd med Milos. Man kanske liksom vill utnyttja
fast
läget.
Bayern vill ju ha kvar Milos.
Jag vet inte. Jo, jag säger bara att det
herregud. Det kan jag till och med slå fast. Att det ville man.
Ja, från
min sida, du får se vad du vill. Ja. Men jag slår fast att de vill ha kvar Milos.
Okej. Okay. Han är upp, alltså,
sen har det varit hett. Det vet jag också på Årsta. Mm. Det vet alla. Och att det har varit folk i ledningen som har liksom clashat med Milos, och han har ställt krav, och det är det ena och det andra liksom som har hänt. Alltså det har varit en het månad. Jag vet inte hur mycket av det som har kommit ut eller vad som är officiellt eller vad som har skrivits om. Men att det har varit hett i Bayern senaste månaden mellan Milos och ledning, det vet jag i alla fall.
Ja. Och även fast jag inte har sett eller hört det med egna sinnen, så vet jag i alla fall att planen när man skickade Billborn och tog in Milos Milojevic i juli
var långsiktig.
Var absolut inte som sådan att vi ska nog stå utan huvudtränare igen i december.
Nej. Det var ingen interim säsongen ut som Manchester United jobbar med.
Vad jag bara menar är, när det då finns den här eventuella kladdigheten i att alla inblandade har samma agent, är ju att det är såklart liksom ska finnas frågetecken kring den ekonomiska biten i det. Med bonusar, med provisioner, med commish som ska delas ut. Var landar de? Finns det någon liksom så här, finns det en pott att ta del av samtliga inblandade? Vi skruvar bara ett varv på karusellen. Bayern-gänget landar i Rosenborg.
Nu är du ute på glödande mark, Marcus. Det är trevligt. Och det är också väldigt vanligt förekommande ute i Europa, ska jag säga. Alltså, det är såklart ingenting som jag behöver bli liksom förvånad över. Men det kan ju vara en poäng att ta upp här i vår lilla podcast.
Och jag menar, liksom så här, jag kan å ena sidan tycka att om det nu är så att Jens Gustafsson hamnar i Hammarby,
han bor väl i Huddinge,
så har ju Hammarby landat en otroligt spännande tränare som bevisligen har gjort det jättebra i Allsvenskan tidigare, som är jävligt uppskattad av väldigt många både spelare och ledare som har med honom att göra. Alltså, det blir verkligen ett positivt utfall för Hammarby. Men det blir ju i min värld skevt när den här rokaden görs på det här sättet. Det kan jag tycka, gentemot alla supportrar, gentemot Bayern som
men klubb. Framförallt så blir det väl man börjar ställa sig frågan så här, ja, men säg att Jens Gustafsson kommer in eller någon annan. Ja, hur ska det bli nu då? Är han borta till sommaren? Alltså det blir en osäkerhet kring projektet, det sportsliga projektet i Hammarby. Mm. Och var står Jesper Jansson någonstans här? Är han rätt man att leda Hammarby framåt som sportchef? Mm. Det är klart att det uppstår, jag har ingen aning, men jag säger bara att det uppstår en massa osäkerhet kring Hammarby sportsliga projekt.
Ja, exakt. Frågetecken liksom dyker upp, osäkerheten höjs. Har det skett en gång så kan det ske en annan gång. Och det vi vet är att om det slutar med ytterligare tränarskifte, ja, men då har ju Hammarby hamnat i liksom en ännu rörigare situation inför nästa säsong än vad man trodde att man hade satt sig i. Oj. Efter att man skickade Billboard.
Och
det var ju det var ju ett känsligt avsked. Mm. Det vet ju alla som följer Stockholmsfotbollen och Hammarby och alltså så här. Nej, jag undrar också
hur det är liksom, hur relationen är mellan Jesper Jansson och ledningen efter det här.
Ja. Jag tänkte i alla fall när det här dök upp, innan jag liksom förstod att Milos, Jesper Jansson, Jens Gustafsson, alltså alla inblandade sitter på samma agent, då fattade jag att ja, men då kommer ju inte min tanke ske. Men jag tänkte då när Milos liksom dök upp på Discos Twitter att han ska till Rosenborg. Och visst, nu krädde jag Disco, det kanske var någon som var före.
Det var Annel.
Det kanske var Annel. Du fattar vad jag menar i alla fall. Att okej, Milos har fått ett erbjudande från Rosenborg som är för bra. Eller så vill Bayern göra sig av med Milos. Det var min absoluta första tanke. Att så här, vet du, det räcker. Alltså, det här blev inte bra. Vi skickar Milos. Och då känner jag direkt, gör nu det enda rätta. Sätt dig någonstans i Rågsved. Rök lite fredspipa med Billborn.
Ja, men det går inte.
Nej, det kanske inte går, men det var min tanke att så här, ska ni inte bara ta varandra
hand i hand? Jag förstår det, och jag gillar också den romantiska vägen, Bayern-vägen, samma Bayern, det gillar jag också.
Och du kommer ihåg Billborns promenad med Axén uppe på Söderhöjden där under Discoverys briljanta allsvenska höst. Det var ju så jävla tydligt att Billborn verkligen höll sig på mattan.
Briljant för att Jonas Dahlqvist började twittra syrligt.
Exakt. Men Billborn var ju, alltså, det var inte ett kritiskt ord. Han var så jävla liksom svepande och var verkligen inte liksom så här hård mot Hammarby och var ju öppen. Han sa ju rakt ut, jag vill ju kunna träna Hammarby igen. Jag vill ju inte liksom bränna någon bro.
Älskar det.
Mm. Men det lär väl såklart inte sluta med att Billborn rullar ner på Årsta igen. Det fattar jag också. Jag tycker bara att det är en anmärkningsvärd och till viss del ändå ganska ny situation för den svenska fotbollen. Och även fast det har sett ut så här i många övergångar och att det går till så här utanför våra gränser, så är det inte allt för ofta det blir så här tydligt att det både är tränare, assisterande, sportchefer, att alla sitter på samma agent och att man liksom snurrar karusellen ett varv.
Mm. Nej, absolut. Men det är spännande att följa i alla fall framöver här nu i Hammarby och vad som kommer hända. För att det är nog lite rörigt på Årsta, det skulle jag gissa. Vi ska avsluta. Vi är återigen väldigt långa. Vi tenderar att bli det. Nu när vi inte ses så ofta, Gusten, så är det alltid så jävla trevligt att sätta oss ner och göra Toto Balotto. Nu ska vi umgås både imorgon kväll och nästa fredag. Så det kanske blir lite kortare avsnitt då framöver.
Jag känner här efter den deppiga omikron-inledningen att jag tar inte ut något i förskott.
Nej, det är inte jag heller. Men jag ska bara säga det att det är juletider och vi har ju genom åren haft fantastiska tävlingar. Eller tävlingar med fantastiska priser, ska jag säga. Och just nu har vi på Instagram en tävling tillsammans med Celsius där man kan vinna en resa till Åre. Och det man tävlar om är liksom resa tur och tur, boende på Holiday Club, Celsius afterski, liftkort och så massa kläder och merch från Celsius. På det så blir det överraskningar. Men som om inte det vore nog så kommer även jag, Dick Axelsson och Christian Eklund, Kim Wirsén, åka upp till Åre och ha livepodd på deras afterski och hänga med folket som är där. Så det är ju en jävla resa att tävla. Så in på vår Instagram och vara med och tävla. Nu Gugge, är det snart dags att göra helg?
Så är det, och helgen avslutas precis som alltid med Fotbollssöndag Europa. Det är den här helgen en riktig smällkaramell från La Liga. Det är Madrid-derby. Det är Real Madrid mot Atletico Madrid. Vi får väl se om Karim Benzema hinner tillbaka från den där skadan. Alldeles oavsett så förväntar jag mig en otrolig tillställning. Jag öppnar studion 20.00 på Simor, så skaffa GOAT-abonnemanget så får ni all fotboll från La Liga, all fotboll från Serie A och alla serier, dokumentärer och allt annat härligt som finns att konsumera på Simor här nu inför juletiden, när man kanske är lite ledig och kan ligga i soffan och peta sig i naven och bara låta burken rulla.
Ja, och glöm inte Poker Toto parallellt med Gugge på stor-tvn. Vi ses och hörs på söndag. Ciao tutti.
Ciao tutti. She was barely 16 and too young to be drinking wine. Belong to a guy with a car, the aggressive kind. I could hide in a rush when my eyes locked on hers. She would not look away, and from there it got worse. She came up and said, I know that pain doesn't hurt. I should have found the words. Come on, it's late and we wake off the track. Troubles wait for us now. It's a fact, troubles wait for us now, 'cause we're playing with fire. I'm playing with fire, playing with you. We went out in the night to the stars and the mystic moon. We were far from the crowd and I thought, shall we get back soon? Mine was a mess, and the stars did say no, but the moon whispered yes. She took my hand and said, I know a place we can go. No one will ever know. Come on, it's late and we way off the track. Troubles wait for us now. If we kiss, there'll be no turning back. It's a fact, troubles wait for us now. Troubles wait for us now.